Under fjolåret 2019 hade polisen nästan 22 000 larmuppdrag som gällde våld i nära förhållanden i hela Finland. Det är i medeltal 60 per dag. Men fastän det kommer larm så har polisen alltid inte tid att komma till platsen. Det här är Kittis berättelse. Kitti heter egentligen något helt annat och det är en annan person som läser upp hennes berättelse för att hon eller hennes partner inte ska bli igenkända.
Första gången jag tog kontakt med polisen var efter en fest. Jag ringde 112 och de sa att en polis tar kontakt så fort som möjligt. Där satt jag sen och väntade på att de skulle ta kontakt.
Det räckte ändå ganska länge innan någon hörde av sig. Och det var inte en polis från Kittis hemort utan från den större staden i närheten och han talade bara finska.
Polisen frågade om det ännu var tillannepäällä, men det var det inte längre. Då sa polisen att de har allvarligare saker att köta och att jag kunde göra en anmälan på nätet följande måndag.
Så fastän Kitti äntligen hade vågat be om hjälp rann det hela ut i ingenting.
Jag skulle ha velat att polisen skulle ha kommit dit på plats då. Det var ju därför jag ringde efter dem. Det kändes riktigt fruktansvärt att de inte kom. För jag hade i många år funderat på att ringa polisen. Och när jag sen väl tog steget att ringa så fick jag känslan av att de inte tyckte att det var tillräckligt allvarligt.
För Kitti verkade det som att hon borde varit skadad och behövt vård för att någon skulle ha dykt upp på platsen. Men hennes skador var inte så allvarliga.
Jag kände mig nog ganska liten och hjälplös och värdelös. Att det inte finns någonstans att vända sig om man inte ens får hjälp då man ringer nödcentralen.
Så Kitti gjorde aldrig någon brottsanmälan då. På måndagen fanns det ingen tid att tänka på någon sån. Situationen lugnade ner sig. Kitti hade inga bevis. Och vardagen med alla rutiner tog vid. Kitti kände att det inte hade någon betydelse om hon senare skulle ha gjort någon brottsanmälan.
När man tar ett sånt här steg att kontakta polisen så är det just då som det faktiskt borde dyka upp. Jag förstår att de har mycket att göra på en lördagkväll. Men jag tror inte det är så värst många som ringer och sen flera dagar senare går in på nätet och håller fast vid att man vill göra en anmälan.
Kitti berättade om vad som hade hänt för sina närmaste vänner. Och hon fick också stöd. Åtminstone till en början.
Men nu fanns det ju en förväntning på att jag skulle flytta bort genast. Det är så folk tänker att om partnern gjort så här så måste du flytta. Men då jag inte gjorde det och det har hänt saker igen så har en del tappat hoppet. Nu har det hänt igen. Men hon har ju valt att vara där så då är det så. Det gör det hela 1000 gånger värre att omgivningen vänder ryggen.
Men Kitti flyttade inte. För hennes partner var inte alltid våldsam. Att flytta kändes som ett alltför stort beslut. Då var det lättare att stanna kvar.
Det var bara en bråkdel av tiden som det var så. Och resten var helt vanligt liv. Då fungerade det. Och då hoppades man att det skulle hållas så. Om det skulle vara så enkelt som att bara packa ihop sina saker och sticka iväg. Så skulle familjevåld vara mycket mer sällsynt än vad det tyvärr är. Den som lever i en sund relation kan inte på ett när förstå den våldsspiral man hamnar i.
Kitti visste ändå att våldet inte skulle ta slut bara genom att låta det vara. Så efter en ny incident ringde hon på nytt till polisen. Men inte heller den gången hade de tid att komma till platsen. Eftersom hon inte fått några uppenbara, synliga skador av våldet så gjorde hon inte heller den här gången någon brottsanmälan. Det var först efter ännu en händelse då Kitti blev så skadad att både läkare och polis kom hem till dem som det slutligen ledde till en lösning. Fast polisen var ganska brysk i sin ton.
Det har väl sett så mycket familjevåld i sitt jobb att de helst önskar att alla bara skulle förstå att fara därifrån. Han verkar irriterad över att jag var kvar i förhållande.
Kitti önskar att polisen ska komma på plats redan den första gången hon ringde till nödcentralen. Då skulle våldsspiralen ha kunnat brytas redan tidigare.
Eller att någon ens skulle ha ringt upp någon dag senare och sagt att de kommer hem och kollar läge och diskuterar med båda. Krävs det faktiskt en brottsanmälan för att de ska göra så?
För fastän det heter att man nog får hjälp bara man ber om det, så anser Kitti att det inte är så enkelt i praktiken.
Det är klart att det går att ta kontakt med socialen själv. Det går att göra brottsanmälan själv eller kontakta brottsofferjouren. Men då ska man orka. Det är ett stort steg och man måste själv ta reda på vad som finns.
Kitti efterlyser tre saker. Dels borde det finnas en enkel guide på kommunens webbplats där det klart står vad den som behöver hjälp ska göra och den informationen ska gälla både den som har utsatts för våldet och förövaren. Dels önskar hon att det skulle talas mer öppet om våld i nära förhållanden.
Det är så tabubelagt. Det känns som att det i Finland är så normalt med familjevåld att det hör till. Det finns vissa som är våldsamma, men det är så som det funkar. Och det accepterar man.
Flera av Kittis vänner stödde henne. Däremot tror hon att ingen av partnerns bekanta tog kontakt med henne för att fråga vad hen riktigt höll på med. Och ingen granne frågade heller vad som skedde hos Kitty och ingen ringde polisen.
Då kanske polisen skulle ha kommit på plats om någon annan var orolig. Polisen skulle måste dyka upp för att kolla läge.
För det tredje önskar Kitty att omgivningen skulle stödja dem som har drabbats av våld i nära relationer.
Ett starkt nätverk, uppmuntran och välvilja är vad som behövs för att man ska kunna ta sig ur situationer eller skaffa hjälp. Döm inte offret. Om du inte vet vad du ska säga så säg inget alls. Dömande kommentarer kan vara den sista droppen som eliminerar det sista självvärde man har för en person vars psyke sargat och vars självkänsla är i botten.
Så när Kitty alltså efter flera år av våld äntligen vågade ringa 112, då hade polisen inte tid att komma på plats. Kommunikationschef Mikael Appel vid polisinrättningen i Österbotten säger att polisen alltid måste avväga varifrån man får information, hur trovärdig den är och hur detaljerad den är, för att sen kunna bedöma om man behövs på platsen eller inte.
Just med sådana här liknande fall så brukar det dock vanligtvis vara på det sättet att det sker på helger, helgnätter, helgkvällar. Då har också polisen övrigt mest uppdrag på hela veckan. Och patrulleringen sker vanligtvis på sådana ställen där folk rör sig och där det, vi vet på förhand att det kommer mycket alarm från vissa ställen och sker det långt ut på landsbygden någonstans. Till och med kanske upp 100 km från närmaste polispatrull. Och det är väldigt brådskande på ett annat ställe och uppdrag som kräver vår närvaro. Genast så kan det hända att sådana här larm går förbi delvis. Att vi hinner inte ut till stället genast. Och sen kanske vi konstaterar att jaha, det fanns inget behov mer av polisen. Och att vi hinner helt enkelt inte med alla uppdrag som kommer in. Det andra brådskande uppdrag, vi hamnar alltid till att göra prioriteringar när det kommer alarmuppdrag. Att är det fråga om liv och död någonstans så är det klart att vi rycker ut. Men får man uppgifter om att det är ett uppdrag som är allvarligt men kanske inte brådskande, så då hamnar vi till att prioritera vad vi får på och vad vi inte får på om vi inte hinner fara på alla samtidigt.
Hur känns det för dig att en person som det här Kitty, som äntligen vågar göra någonting och ringa till nödcentralen, ändå får veta att det var inte tillräckligt allvarligt, så vi kommer inte?
Det är väldigt knepiga fall och det känns jobbigt. Och jag vet att det känns jobbigt för dem som jobbar där ute på fältet, att man inte helt enkelt räcker till alla gånger. Man hinner inte ut på allting som sker och man inte kan fara till alla platser där det händer någonting. Så det är väldigt jobbigt på många sätt. Jag vet att man träcker till och att man kanske borde göra lite mer. Överlag så tycker jag att vi hinner ändå i Finland sköta våra uppdrag bra. Vi hinner rycka ut till många ställen om vi ser som runt om hur det ser ut på andra ställen i världen. Om vi inte bara ser till Finland utan vi tänker hur det ser ut i det stora hela världen. Så Finland ligger ändå topp. Vi ligger bra till, vi sköter våra uppdrag bra. Men vi hinner ändå inte ut till allting och vi kan inte ändå sköta alla uppdrag.
Men trots att polisen inte hinner vara överallt så stöter man dagligen på våld i nära förhållanden. I fjol hade polisen nästan 22 000 larmuppdrag som gällde våld i nära förhållanden. Ändå är det först nu, den 1 juli i år, som polisen fått helt nya anvisningar om hur man ska reagera vid så här fall. Tidigare fanns det nämligen inga specifika anvisningar alls för det här.
Det har varit på en mer allmän nivå och gällt egentligen vilket fall som helst, att det är inte ett specifikt fall som till exempel just familjevåld eller våld i parförhållanden och liknande, utan det har gällt egentligen alla uppdrag som vi sköter. Så det underlättar vårt arbete lite att vi har ett sånt här verktyg, att vi har en anvisning som berättar hur vi ska göra i just sådana här specifika fall. I och med att det funnits tidigare så har det också funnits en stor osäkerhet hur man ska gå tillväga. Man har inte känt till alla processer, vad man borde göra. Och allting man ska komma ihåg. Men jag tycker den här nya anvisningen som har kommit, så den ser väldigt bra ut när man läser igenom den. Jämfört med att vi inte haft någonting liknande tidigare. Polisen får en aktivare roll. Vad allt man måste ha i beaktande. hur man ska handla även framöver. Och att man ska koppla in även andra myndigheter och organisationer och få hela kedjan igång egentligen genast från början.
Men då krävs det att polisen aktivt är på plats och kan göra någonting åt situationen. Men det är det som är problemet i Kittis fall, att polisen aldrig kom på plats för att det inte längre var ett akut läge. Här vill ändå Mikael Appel poängtera att det finns två olika sätt att få hjälp. Dels kommer polisen om det är ett larmuppdrag som är akut. Men om det inte är akut så ska man göra en brottsanmälan för att undersöka polisen det i efterhand.
Larmuppdrag kan vi inte börja ringa upp och ta hand om efteråt. Men allt annat som kommer in via andra vägar, så det kollar vi alltid upp efteråt och ringer upp och tar kontakt.
Så att fastän Kitty då upplevde det som så att det hade ingen betydelse att hon efteråt skulle gått in och gjort en brottsanmälan. Så det skulle ha haft en betydelse i alla fall.
Det skulle ha haft en betydelse. Vi skulle ha fått ett fall på vårt bord som en person blir tilldelad och som man börjar jobba med och göra någonting åt och ta kontakt med personen i fråga.
Polisen har alltså nu fått helt nya anvisningar för hur man ska reagera vid våld i nära förhållanden. Dessutom kommer både utbildningen och fortbildningen av poliser att mer rikta in sig också på att man ska förstå vad familjevåld är och hur man ska hantera fallen. För fastän polisen stöter på många fall årligen gör man inte alltid rätt.
Jag kan tänka mig överlag att uppstår en viss frustration då man ständigt återkommer i samma ställen. Och kanske vissa tjänstemän reagerar på ett sätt som man inte borde. Och det är ju helt fel att börja skälla ut ett offer då man kommer på ett uppdrag eller sköter ett ärende. Att polisen, tjänstemän, ska alltid vara objektiva i sin bedömning av fall, oberoende vad det är frågan om.
Säger alltså Mikael Appel. Det här är Linus Hoffman för Svenska Yle.